Du lyssnar på Mord i Monaco av Susanne Vermeer i en översättning av J. Sundström, uppläst av mig, Disa Östrand. Prolog. Ljuset i den stora salen på Théâtre National i Nice återspeglades i de hundratals champagneglasen av kristall som stod på vita damastdukar, vilket gav salen en gnistrande glöd. Herrar i astronomiskt dyra smokingar och damer i haute couture av exklusivaste slag gjorde sitt bästa för att synas och tävlade om att fånga fotografers och kameramäns uppmärksamhet. Droppformade pärlor och glittrande diamanter, den ena större än den andra, hängde runt slanka, solbruna halsar och de bländande dekoltagen var en fröjd för ögat. Salen var utsmyckad med ljus och mörkrosa blommor, rosa sidenband och till och med champagnen som serverades var rosa. Applåderna ekade när Mirabelle Dubois beträdde scenen. Monacos stenrika fastighetsdrottning bar en specialdesignad Versace-klänning, konstfullt broderad med diamanter värda en smärre förmögenhet. På fötterna bar hon Louboutin och ensemblen fulländades med örhängen och ett halsband från Bulgari. Ljuset i den fulla salen sänktes och de inbjudna gästernas livliga samtal reducerades till ett dämpat sorl. Dubois knackade på mikrofonen med en välmanikurerad nagel. Och plötsligt blev det helt knäpptyst. Man kunde höra en nål falla när hon uttalade de första orden för att hälsa gästerna välkomna. Dubois dotter Jolie tittade på från kulisserna. Mycket kunde man säga om hennes mor, tänkte hon, men man kunde inte låta bli att ha både respekt och beundran för hur hon på ett ögonblick tystade en hel sal full med stora egon. Hon kunde inte förneka att hon till och med var lite stolt. Det gångna året hade varit tungt och det såg inte ut som om den kommande tiden skulle bli särskilt mycket lättare. Relationen med modern hade börjat urarta när Jolie presenterade sin dåvarande pojkvän och nuvarande make för henne. Ända sedan Albin Kaminski hälsade på sin framtida svärmor med en handkyss vid första gången de sågs, hade Mirabelle avskytt honom. När Jolie en tid senare frågade henne rakt på sak vad hon tyckte om sin nya svärson, hade hon svarat att den polske diplomatens översvallande svada som dottern tycktes ha fallit för imponerade henne föga. Hon sa att hon redan hade mött allt för många män av den här typen i sitt liv. På frågan vad hon menade med den här typen löd det oförblommerade svaret: män som är hala som ålar, narcissistiska och fulla med tomt prat. Det dröjde inte länge innan Albin förstod att hans svärmor helst skulle se honom försvinna fortare än kvickt ur Jolies liv, och från och med då blev hans hållning mot henne rent fientlig. Han hade inte ett gott ord till övers för Mirabelle och klargjorde öppet att han helst såg att Jolie begränsade kontakterna med sin mor. Fram till för ett år sedan hade hon valt sin mans sida. När hennes mor påstod att Albin hade ljugit var det henne och inte honom hon kallade en lögnare. Hon hade varit blind av förälskelse och aningslöst trott på allt han berättade för henne. Nu visste hon emellertid att hennes mor hade haft rätt. Albin var inte son till en polsk ingenjör som han påstod, utan en fattig polsk immigrant som vid 19 års ålder flyttade till London. På jakt efter ett bättre liv och en kvinna med en förmögenhet. När han träffade Jolie var hans lycka gjord. Hennes blick vandrade över salen och fastnade på mannen som hon en gång hade älskat så mycket. Albin satt vid ett av borden längst fram, och snart, när hon själv hade delat scenen med sin mor, skulle hon ta plats på den tomma stolen bredvid honom. Hon såg pokeransiktet som hon kände så väl och som hon numera avskydde. Inom en snar framtid skulle hon aldrig mer behöva se det igen. I hemlighet och med hjälp av sin mors dyra advokater hade hon börjat förbereda en skilsmässa. Den största delen av hennes kapital hade redan säkerställts tack vare en rad invecklade konstruktioner som hon inte ens begrep. Albin skulle förvisas ur hennes liv.